Hej och välkomna till avsnitt 133 av podcasten En präst och mammut. Nu är vi igång igen.
Nu är vi verkligen igång igen. Laddade efter avätet julbord och annat här. Gissar jag. För min del är det så i alla fall.
Vilka är vi som sitter här?
Det är jag, Kjell Dellert, präst i Svenska kyrkan. För att ta det formellt.
Ja, men det kan väl vara lite formella så här på det nya året.
Terminstarten.
Och jag heter Andreas Salé, kallas för Mammut och jobbar också i Svenska kyrkan.
Har du några speciella arbetsuppgifter?
Nej, jag vill ju podd. Ja, just det.
100% podd. Vi har fem olika poddar, i olika personer.
Ja, precis. Nej då, nej men...
vaktmästare och en mammut, det är en klassiker.
Ja. En pedagog kallas jag.
Så var det, ja.
Du, jag vill kasta mig på en grej direkt här, som jag vill reda ut. Det har ju varit jul.
Ja.
Och det har varit nyår. Jag tycker det är svårt när man säger saker i juletid. Alltså, på julafton säger ju alla god jul.
Ja.
Det är ju ingen snack.
Det är inget konstigt. Nej.
Men jag kommer ofta till ett sammanhang på juldagen. Mm. Och där liksom säger väldigt många, det är ett stort sammanhang, det är en stor fest och så, det är så mycket folk. Och där säger många god fortsättning. Och då blir jag, för jag säger god jul.
Ja.
25 är god jul.
Ja.
Ingen så. Men många säger god fortsättning den 25.
Ja.
Först här, vad gör det i dig?
Ja, alltså nu känner du mig ganska bra.
Ja.
Så att jag är ju lite petimeter på vissa
grejer. Ja, men de här grejerna är ju viktiga för dig. Ja. Men just det här, sånt här är inte så viktigt för mig. Men det här vill jag reda ut, för jag tycker att det är fel. Fel inom situationstecken, för vad är rätt och fel här. Men för mig känns det inte rätt i alla fall.
Men håller du med mig om att det är värre i påsk, till påsk då? Om vi nu ser bara, vi diskuterar det här med kyrklig påsk och vanlig sekulär påsk och så.
Profana
påsk. Så här, man kan ju alltid reta någon kyrklig genom att säga glad påsk på långfredagen eller sådär liksom. Och där kan jag ändå känna att, om vi nu rör oss i kyrkans värld, då säger jag, skulle jag aldrig säga glad påsk på långfredagen eller på påskafton till någon. Däremot gör jag ju det. Alltså, det är min profana tillvaro. Ja. Så klart att man säger det. För man, inte, om någon kommer fram och säger glad påsk till mig på ICA, så säger jag inte, nej, det är inte dags än.
Herren hänger på korset.
Hur vågar du säga glad påsk? Herren hänger på korset och pinas.
Ja.
Nej, men däremot...
Ica nära där du bor. Det kommer i prästkragen. Det kommer den galna prästen.
Ja, han kommer aldrig att säga någonsin någonting till mig.
Jag håller med dig till 100% så här långt.
Så där är det, just det. Och därför så tycker jag att... när det kommer till julen så är det ju... Alltså, vi firar ju julafton lika mycket. Alltså, eller mer firar ju, om man nu återigen i det profana sammanhanget, så är det ju julafton som är den stora dagen. Och då säger man ju god jul. Det tycker inte jag är konstigt. God jul, det som du sa. Sen så är det juldagen, och jag tycker nog att man säger god jul även där. Och det där brukar jag göra i julottan, för jag leder ju alltid julottan, och det är jag väldigt noga med att säga god jul i julottan. Därför att nu börjar julen, som man säger på Bingolotto. men så är det lite grann. Att för den kyrkliga julen börjar ju där.
Visst.
Så att, nej, men jag tycker inte heller att det är rätt att säga god fortsättning på juldagen.
Nej.
Lika lite som jag tycker att, men det här är ju lite utanför ämnet, men inte så mycket. Lika lite som jag tycker att det är jättefel att inleda mellandagsrea på juldagens morgon. Därför att det är ingen mellandag.
Nej.
För mellandagen, alltså det är inte ens slut på juldagarna.
Nej.
Vi har julafton, vi har juldagen, vi har annandag jul. Sen kommer mellandagen. Ja. Då kan man börja med mellandagsrea. Ja. Inte på juldagens morgon.
Men
det är en liten annan fråga.
Nej, men det hänger upp med en följdfråga som kommer alldeles strax. Men då är det alltså okej att säga god fortsättning, enligt oss, typ den 27.
Något sånt, ja. Så skulle jag påstå.
Det håller jag med
dig om. Nu sitter
vi
här och killgissar, men jag tycker. Men det är ändå grundat liksom, på något sätt.
Och sen kommer, det har ju ingenting med kyrkan att göra så, men då kommer ju nyårsafton, säger man gott nytt år. Och sen på nyårsdagen då är det återigen det här god fortsättning.
Ja.
Och det blir också konstigt, då har vi precis god fortsättning att oss.
Ja, just det.
27, 28, 29, 30. Och sen kommer gott nytt år, och sen kommer god
fortsättning. Jag tycker egentligen att, för det där hade jag en diskussion med när jag höll på med lokal-tv för några, för det är så. Och vi skulle göra ett nyårsprogram, alltså som gick veckan efter nyår, och jag började med att säga gott nytt år. Och då sa han, det fick jag inte säga för att det var ju inte... Men jag menar, det är fortfarande så att om det bara gått några dagar det nya året så tycker jag att man
tycker
säga gott nytt år i alla fall. För man önskar att det ska bli ett gott nytt år.
Ja.
Men jag trodde framåt... du skulle komma fram till det konstiga uttrycket gott slut, som man säger på nyårsafton.
Ja. Ja, men det säger vi inför domsöndag.
Ja, lite mer så. Jag tänkte överleva den här helgen. Så att jag säger inte gott slut. Jag förstår att man menar gott slut på året. Ja, men det blir lite... Det
men god fortsättning uttryck. Borde man egentligen slänga sig då om man sänker nyårsbaserat framåt maj. Alltså då har det gått en tid.
Jag har det gått ett tag
på... God fortsättning
på det här året
som har gått en bit av nu.
Ja, just det. Ja, det skulle vi kunna försöka lansera. God fortsättning börjar i 1 maj kan vi säga.
Jag skulle återkomma så jag till frågan med mellandagsrea, för att det har ju skett en förändring, en samhällelig förändring. Att förut så var ju julen började där julen börjar, och så höll julen på fram till
13 januari.
Och tidigare i åren så var det fram till 7. Jag såg att grej du hade
precis,
skrivit.
Ja, det var en...
Men skit i det, till 13 i alla fall då. Ja, liksom, till, ja. Så. Men nu börjar ju julen så mycket tidigare. Alltså allt går ju mycket snabbare. Mm. Så det är ju egentligen inte det är ju ingen kortare jul.
Nej, den är förskjuten helt enkelt.
Ja, åt fel håll.
Åt fel håll, ja. Framflyttad eller hur man uttrycker. Så, folk tar in julgran och pyntar jul.
Vid första advent. Typ, inte julgranen kanske, då har de rasat ihop. Men snudd på.
Plastgran väldigt många, så att jag vet att folk gör det också.
Ja.
Så att,
min kom in ganska tidigt också, min
de kommer ju att hamna i helvetet sen. Nej,
men det är ganska intressant.
Självklart inte, men...
Nej. Ja. För idag så börjar då börjar de sälja semlor.
Ja, just det.
Alltså allt blir bara tidigare, så egentligen perioden är ju inte kortare. Det är bara att man har hållit på så länge då. Om man har hållit på från första advent, då på juldagen eller annan jul, då är man ju så trött på det. Mm. Om man då har börjat så tidigt, så då vill man inte fortsätta
jul. Jag såg också annonser idag, så här, det är dags att kasta ut julgranen, stod det så här. Och för mig, va? Ut nu? Det är en halv vecka kvar på jul. Så att, och det, men jag håller såklart på den gamla stilen då. Men det är inte bara för att det alltid har varit så, utan jag tycker liksom att nej, vi ska inte ta ut allting i förskott.
Nej,
liksom, då, nej, passa på.
För att då blir ju ingenting
när det är jul.
Det är ju roligt att börja med en smäll och sen lever man i det gotta en tid till, än att man har laddat upp för någonting, och då blir julen bara någonting man ska stöka av.
Ja, men lite klart, så liksom. För att om man håller på att fira jul ända från första advent, då är ju juldagarna inget speciellt egentligen. Eller också blir det väldigt upphåsat liksom att snart kommer det här som jag väntar på sen första advent. Alltså, för min del har jag ju väntat sen midsommar, men det är på ett litet annat sätt. Så. Jag tar inte
men allt handlar ju om, det handlar ju bara om konsumtion. Alltså det blir ju där liksom.
Visst.
Och det är därför mellandagsrea börjar den 25.00 för att man vill liksom hinna före sina konkurrenter. Och
absolut.
Och sen är ju ingenting stängt längre.
Om man inte bor i Bålsta som jag gör. Men
väldigt lite.
Ja, väldigt
är
lite.
Så,
visst så är det. Nej, man kan ju skoja om det. Men jag tycker det är lite synd på julen liksom, att man behandlar den så illa, just att man, ja, men de har firat, när juldagarna kommer, då är man färdigfirad nästan. Och avslutas det med liksom, istället för att man har, för jag kommer ihåg också som liten, att vi klädde granen kanske den 23 december, och det gör jag nu också.
Mm.
Och sen så hade man ju ett antal dagar efter jul när man befann sig i det här juliga liksom. Fast det är klart, om man nu gör det i första advent istället, så svårt att döma så att säga så.
Men vi ska väl inte fastna för mycket här, för folk har ju lämnat julen nu.
För länge sedan, det här är också en grej, för vi hade diskuterat det med vår musiker i den kyrka där jag jobbar. Förr så kunde man då ha en stor gudstjänst på 13 med julmusik och så. Och det kom en massa folk till kyrkan 13. De sa att om vi har det nu, det kommer ingen. För att de är färdiga med julen. 13, det är ju 6 januari. Och då är folk färdiga med julen. Ja. Så att då det kommer ingen. Det går inte att göra något sånt längre. För då har man ställt ut julen liksom redan.
Men kommer det fler då nu på adventsgudstjänsterna?
Jag vet inte, alltså det har ju alltid, tror jag, kommer folk,
ja, så
då.
Det är svårt att säga.
Men däremot så hade vi i min kyrka då, istället för att ha på 13 så hade vi den 30 december, ja, dagen för nyårsafton, och det var ju knökafull kyrka. Ja. Och då hade vi julmusik och lite, ja, nyårsaktigt och sådär också. Då.
Och så det, då det är väl inte dumt att vi anpassar oss efter hur folket vill ha det utan att vi tummar på vårt budskap.
Nej, precis. Och det här är ju så. Det är klart att visst, 13-dagen är en viktig kyrklig, ja, helg. Men det är ju ingen idé att anordna stora saker som folk som ändå inte vill ha.
Nej.
Det är, nej, helt meningslöst.
För julafton i kyrkan är ju enorm.
Den är enorm, ja, ja. Och jag vågar påstå att juldagen också är...
Ja, ja, visst, med otan.
Med otan, och så vi hade ökat vår julota med 30 personer sedan förra året. Vi var över 150 stycken. Och det är jättebra,
ja,
så. Men sen
jag hade, liksom, två gudstjänster på julaftons morgon, mm, direkt på varandra. Och det är ju i princip fullsatt på båda.
Ja, ja, just det.
Så
just
det är ju många på 24 timmar här i församlingen och i hela Sverige. Mm, så, liksom, vi erbjöd ju fem... och olika gudstjänster på 24 timmar.
Mm.
Och sen gånger då att vi är flera kyrkor. Så att, nu var inte alla på alla ställen, men det blir enormt mycket gudstjänster,
ja,
på 24 timmar. Och nästan då alla är fulla liksom, med samling kring klubban om man är en eller två. Och sen är nu julaftonsböner, har det lite olika, på eftermiddagen. Julnattsmässa och så julotta. Mm. Allt inom 24 timmar. Det är enormt hur mycket folk som passerar.
Ja, visst.
Så att visst. Det är en viktig...
Större delen av kyrkobesökarna under året kommer på julen.
Och alla helgorna.
Så. Ja, ja, precis. Egentligen kanske vi ska satsa på dem. Vi lägger ner övriga gudstjänster och så kör vi jul och alla helgorna. Så kan vi vara lediga resten av året.
De hade en utställning i Finland.
Jaså?
Jag hoppar,
ja,
lite här,
ja,
men det, okay, har lite med det här att göra,
ja.
Rubriken är dödshot mot kyrkopolitiker efter utställning i finsk kyrka.
Okay.
Har det här gått dig förbi?
Ja, det har
det
gått
en ganska liten grej. Men, ja, men det var en konstnär
lite finsk
och en,
stämning här, tror jag.
Ja, ja, det blev det här verkligen,
ja.
Konstnär och skulptör, ska inte försöka ge mig på namnet där. Men gjorde en alternativ sån då, krubba kan man säga. Och det var bland annat ett lamm som diar en kvinna med nedböjt huvud. Och en man som håller en rejäl grissugga i famnen.
Okay.
Så. Och det kunde man ju räkna ut med sin lilla tå att det skulle bli en shitstorm och göra, ja, sån här liksom julkrubba folk vill ha. Men, och kyrkoherden som hade godkänt och stött det här tyckte att inte bara visa på liksom den glansbildsversionen av julbudskap utan att det finns någonting annat liksom. Han menar på att konstverket rymmer en hel del av den kristna symboliken, att dockan där ett lamm diar en kvinna kan ses som den sörjande Maria vid sin döde sons kropp. Nu är det också lite gå händelserna i förväg, kan man ju tycka då.
Det kan man tycka.
Men folk var ju inte nöjda, så kan man säga. Dödshot, smaklöst av högsta grad, rätta platsen i soptippen och så vidare och så vidare. Modigt att ge sig på att göra en sån här grej just kring den här helylle tiden då man liksom kommer och bara vill ha det gotta liksom,
ja, och jag är kluven alltså,
jag också lite,
för jag, ja, jag då faktiskt jag tar fram en artikel på en gång som har en väldig anknytning till det här.
Vi ska prata vidare för jag förstår att du har någonting på ämnet, men att den här då kyrkofullmäktiges ordförande fick ju ta emot dödshot. Alltså det är ju ganska starkt.
Ja, naturligtvis.
För att man har godkänt ett konstverk.
Ja,
liksom.
Ja, men det, och självklart, ja, det, självklart är det fel.
Ja,
det
måste så där är vi överens.
Så där är vi helt överens.
Dödshot är ingen kyrkopolitiker.
Nej, det ska de inte ha. Nej. Men samtidigt så tycker jag ibland att det kan finnas någon sorts aningslöshet, eller vad man ska säga.
Nej, men
i kyrkan liksom. Och tro, alltså så här, du och jag och vi som är i kyrkan, absolut, vi förstår att den här bilden, och många, inte bara vi, många, väldigt många, förstår att den här bilden av Jesus barnet i krubban och att den är för gullig, ja, så att säga. Det är självklart är det så att om den här händelsen har ägt rum på det sätt som beskrivs så måste det varit fruktansvärt att föda barn i ett stall, lägga, ja. Så det är ingen gullig bild egentligen, så. Eller alltså den här bilden är för gullig mot verkligheten då, man säger. Så det kan man ju förstå, men är det rätt, jag vet inte, är det rätt tillfälle att reta upp folk genom att utmana den här bilden när de kommer till kyrkan och säger, nu tror ni att ni ska få se det gulliga, men vi har hittat på en annan grej. Så här. Och sen så blir de jätteförvånade och säger, oj, vi trodde aldrig folk skulle bli så arga.
Nej.
Hur kunde det hända? Det jag tänkte på en artikel här som blev ju ganska omtalat här nyligen också. I Västerås tidning så annonserar Svenska kyrkan så här: välkommen Jesus. På juldagen den 25 december föddes Jesus, ett efterlängtat barn. Hen föddes när de lyckliga föräldrarna Maria och Josef var på resande fot. Mm. Och här har man då tänkt att ja, men vi ska leka lite med könsrollerna här. Mm. Vi ska leka lite med det här könandet av Jesus, så att säga. Jesus är man och då hade man haft någon, visade sig någon personaldag eller så här, om just det här med könsidentiteter och så, och hade förstått hur tydligt det är männens värld och så vidare. Ungefär så här var det.
Mm.
Och att kvinnor är förtryckta på många vis och så.
Men, och det är helt sant. Men det är självklart det här man gör idiotiskt, att ta det ur det. Alla har inte kontexten.
Nej.
Alla var inte på den där konferensen med personalen.
Precis.
Som förstår. De internt förstår ju varför de har lyft upp
ja,
det här.
Ja, absolut.
Och det är fullt förståeligt. Hade vi haft en sån föreläsning här på för all personal, och sen hade någon skickat sånt internt mail. Mm. Bla bla, och då hade alla fattat. Ja, men okej, det behöver vi tänka till. Ja, men så.
Precis.
Men att skicka ut
det. Och det här står i Västerås tidning. Alltså, ja, det är som att be om att få stryk.
Det blir att få en shitstorm av Guds nåde. Ja, men det får man ju, såklart. När man liksom helt oreflekterat gör en sån här grej liksom.
Alltså, då spelar ingen roll, tänker jag, hur god tanke det var i grunden. För när man säger, då man förklarar, domprosten här i Västerås säger också att ja, men det här är ett sätt att visa att det var inte Jesu kön som var viktigast. Det viktigaste,
och det var det ju inte,
det
såklart.
Var det såklart,
nej,
inte.
Nej, nej.
Utan det viktiga var att Gud kom till oss i form av en människa, Gud delar våra villkor och så vidare. Och det var inte viktigt att det var en man. Nej, alltså det jag är helt överens med domprost och biskop och vad det var om det här. Men det är första fel sätt, och det är fel tillfälle. Det är också så här att det står, alltså vi lär ut Jesus, Guds son.
Ja.
Alltså, det är en man, och hade det varit så att vi inte hade vetat, då kunde man kanske ha använt det här begreppet hen.
Ja.
Men vi vet att det var en son, en man. Och då, som sagt, jag förstår mycket väl varför man har gjort det, men och det är likadant här, hon uttalar sig också, om någon blev sårad, så var inte det meningen. Liksom, hur kunde ni tro det så? Jag förstår inte att er tro är så svag så att ni inte kan ta det här. Och så.
Nej.
Men det är inte,
men det handlar ju om hur man gör det. Det är ju bara det handlar om. För att hade du skrivit en lång artikel om det här som han förklarar efteråt. Att det är inte viktigt vilket kön, utan
just det.
Så bla bla. Och det är ju helt sant. Då hade det kunnat fått plats i tidningen om man får en förklarande text. Men lägga ut det så här och bara klämma in en sån här liten checkgrej, det blir ju bara dumt.
Det är bara dumt. Det förstör ju. Och dessutom kom det här, vilket också har påpekats lite grann här i debatten efter kyrkohandboken då.
Ja.
Där det ju kom ett rykte som inte var sant om att man hade tagit bort beteckningen han på Gud.
Ja.
Man har använt ett inklusivt språk på flera ställen, man kan välja. Men det finns många ställen i Nya kyrkanboken där man kallar Gud för han.
Ja.
Så det här var ju ett påhitt, en anka liksom, som att nej, det stämmer inte. Men då fick ju man från kyrkligt håll gå ut och försvara sig och tala om att nej, men vi har inte in. För det, talet var ju då att man har skrivit hen i kyrkanboken. Det stämmer alltså inte. Det finns inte, ordet hen finns inte med i kyrkanboken. Och efter det, strax efter att den här debatten, när kyrkan har förklarat att nej, hen, vi använder inte det i kyrkanbok, så kommer det här också. Men vad är det vi sa, säger folk. Titta här nu står det här. Ni sa att inte använde hen, och nu står det henna. Och att Jesus var en hen. Så, här. Så att det var otroligt, tycker jag, klumpigt genomfört och så. Även om, som sagt, jag förstår mycket väl grunden, och jag kan hålla med om den också. Såklart var det inte viktigt att Jesus var man. Men ni skulle ha gjort det på ett annat sätt. Man sätter inte in en julannons där man kallar Jesus för hen. Det är som att be om att få, som sagt, en shitstorm verkligen. Ja. Och det fick man ju också, verkligen.
Hur du, jag tänker på den här, det är ju samma sak här. Den här artikeln om utställningen då med nakna bröst och diande djur på människor och sådär. Mm. Att hade den hade ju kunnat passa perfekt på en sån utställning för krubbor typ. Alltså ja, alternativ just det, just det. Olika former av julkrubbor liksom.
Absolut.
Och då klassiskt så ja, i församlingshemmet liksom. Kom och kolla och då
finns det. Och då kan man ha en förklarande text.
Ja, ja, men sen, då
är här tänker vi om den här.
Kul, liksom. Utmanande, spännande.
Men, absolut. Men bara sätta upp och säga, ja, en gris i krubban. Nej, ja. Kanske inte. Nej. Och det här tycker jag också att den här, det är en väldig skillnad. Vi hade ju uppe det här för några veckor sedan, eller vad det nu var, om det här med Jesus tacomys, tacofredag, som blev så fruktansvärt. Jag tycker synd om den stackars informatören som satt på Svenska kyrkan och hade gjort den här bilden och fick ta emot vad som helst. Det var ju, för den som har glömt bort det, och så var det ju en bild. En rolig, tyckte jag, men, eller ganska rolig bild på Jesus som himlar med ögonen, tittar upp i himlen och så viftar han med fingrarna och säger, åh, det är äntligen tacofredag, ungefär så. När det äntligen är tacofredag, tror jag. Och det, folk skulle gå i kyrkan och allting för det här. Liksom. Där tycker jag i något annat vis, för där tycker jag på riktigt att alltså, om jag skulle ha kunnat göra det här och jag hade inte förutsett att jag skulle få så mycket skit.
Om du inte skulle lägga ut den inför långfredag.
Till exempel, precis, för då är det fel
tillfälle. Då är det som att be om det liksom.
Men om en vanlig, nu påstods det i det här sammanhanget, den här debatten, att ja, men kyrkan har alltid sorg på fredagar. Nej, det skulle inte jag påstå. Men till långfredag, naturligtvis inte. Nu är det tack och fredag, säger Jesus, så är det långfredag. Nej, då hade de förtjänat nästan skiten där. Alltså, men så var det ju inte, utan det här var en vanlig fredag, om man lägger ut den här. Och jag tyckte det var... Ja, om man inte tycker att den var rolig, så åtminstone lite oförarglig då. Det var ju inte, det bör inte ha skadat. Men, och så där kan jag mer förstå att ja, men det kan man göra och förväntar sig inte den där. Men när man skriver, man gör en krubba med grisar och ammande får och vad det var. Eller man skriver en annons inför jul där man kallar Jesus hem. Det är så självklart att man får skit för det. Så att det bör man ha tagit med i beräkningen faktiskt.
Man skulle kunna göra en sån seriestripp. Som skulle kunna bli riktig shitstorm då.
Ja, okay.
Inför påsk.
Ja.
Du ritar, sitter hemma och så gör du en bild då sista måltiden. Mm. Och Jesus säger, imorgon är ni välkomna på taco fredag. Och så Judas som säger, du skulle bara veta. du vet, en tankebubbla.
Ja,
och så klipp till, hänger på korset. Ja, det vart inget taco. Alltså,
det blev ingen tacos!
Nej.
Ja, nej, men precis. Då
vad är taco nu, judarnas kone?
Ja. Ja, det skulle vara...
Då får man be om det. Det
är verkligen så.
Ja.
Jag sa ju också att det berättade jag också om förut när jag hade det här Twitterkontot och fotade två soptunnor inför Kristi Himmelfärd. Så hade, alltså, de skulle komma och hämta soporna på Kristi Himmelfärd hos oss. Jag fotade de här och skrev, de här kommer också åka upp i luften imorgon precis som Jesus. Och det var ju lite grann som att be om skit också. Och det fick jag ju lite grann. Inte så farligt, för det här, jag tror inte jättemånga bryr sig om det här kontot. Men där kunde jag liksom ändå ta på mig det. Ja, men det var ju dumt. Ja. Eller alltså, dumt, det var inte särskilt roligt i alla fall, så det var dumt om jag inte
hade... Nej, men det var bäddat för...
Ja, men det är självklart liksom.
Men ibland är det inte alltid, det är inte alltid helt enkelt. Vi har ju också fått lite kängor här ibland, väldigt lite. Kanske förvånansvärt lite faktiskt. Men ibland, så då har ju vi inte alltid tänkt på det. Ja, just det. Det var dumt sagt. Och så har vi backat liksom.
Vi gjorde en dubbelpudel med skruv, såg jag dagen att vi hade sagt vid något år sedan.
Så. Precis, ja. Så att så kan det ju vara också. Att man inte liksom riktigt vet. Hörru du, vi är ett nytt år.
Ja.
Nya möjligheter. Jag tycker det är härligt, för vi behöver ju inte bara tänka att det är nyår. Alltså att vi har ju varje dag får vi en ny chans till nåd.
Ja,
så att man behöver inte vänta med förändringar till slutet på året, utan vi kan. Men har du sett upp någon sån här profana mål? Följer alltså, det väl att du ska göra någonting 2018? Ska
nej, jag göra alltså väldigt lite, så jag har aldrig några nyårslöften och sådär, för jag
kan inte hålla dem.
Nej, lite så. Ja. Alltså, ska jag göra något så ska jag göra det utan att jag har liksom lovat det. Det skulle ju vara en grej ungefär som du gjorde med din Facebook-fasta.
Ja, just det.
Att jag skulle gå in i podden och säga att jag ska göra se så som Leif G.W. Persson förra året gick ut så jag ska gå ner 50 kilo under året. Och då är man ju nästan så illa tvungen att göra det.
Precis.
Liksom. Men nej, jag har väldigt lite så jag sätter sällan upp. Jag har haft några mål genom året att men när det blir till sommaren då ska jag ha gått ner sig så mycket i vikt. Mm. Så här. Men inte som att jag har gått ut och sagt det utan det är mer för min egen del. Jag kommer ihåg när jag var liten eller jag kom upp i tonåren och tänkte jag varje nyårsafton, nästa nyårsafton kanske jag är tillsammans med någon. Så här.
Ja, just det.
Och så var jag inte det. Så att säga, men nästa nyårsafton är jag kanske tillsammans med någon. Till slut så var jag det, för jag blev tillsammans med min nuvarande fru just på nyårsafton.
Ja,
så att, så att det var... Ja, så det blev ju så faktiskt till slut.
Så att det är... Herren satte det bara på det här gula ljuset ett tag.
Ja, vänta lite.
Lite till får du veta om detta. Ja. Och sen kom det. Nej, men är det något du vill göra mer av då? Alltså så här... För det är lätt att man hamnar att jag ska avstå från någonting eller jag ska förändra mig. Men det kan ju också vara att under 2018 då vill jag läsa än mer Knasen.
Ja, det skulle vara det då i så fall. För jag läser alldeles för lite, både Knasen och annat. Nej, men om jag ska vara lite så här så är det så att jag har ju hållit på med lokal-tv i 20 år i år. Nej, inte i år, förra året. Jag började 1997. Och så har jag hållit på sen dess. Liksom, det är en ideell verksamhet. Och så har jag skrivit i 10 år skrev jag i lokaltidningen i en spalt. Förra året la de ner lokaltidningen. Den lokaltidning som jag skrev i. Och nu kommer Järfälla lokaltidning att läggas ner. Så att efter 20 år där så har jag liksom inget forum. Utom den här podden och mitt jobb såklart. Men om jag vill göra en kul gubbe så har jag ingenstans att göra den. Om jag kommer på någon rolig text om något som jag har varit med om så kan jag inte skriva den och lägga ut den någonstans. Så det jag skulle vilja göra är typ starta en YouTube-kanal eller göra något sånt. Jag satsade nu, jag hade det här Twitter-kontot över jul, delad tro, delad liv åt Svenska kyrkan igen. Och 3 gånger så körde jag live där då, gjorde en livesändning som sågs av 48 personer, tror jag, den mesta av 1600 följare.
Jo, men så är det med live-grejer.
Alltså det, så är det. Det här är lite häftigt att göra det. Att sitta där och sitta på mitt kontor eller och prata och så kan folk faktiskt gå in och lyssna samtidigt och titta och sådär. Jag skulle vilja göra något av det här. Att liksom starta någon form av... Jag vet inte. Jag sa så här,
du behöver hitta en ny väg.
Jag behöver hitta en ny väg att få ut saker som jag gör. Som kanske inte nödvändigtvis har med kyrkan att göra. Det har lite med kyrkan att göra, men inte...
Jo, men allt knyts ju samman på något sätt. Men du behöver hitta en ny
Ja, och ny något väg. Sånt skulle jag vilja göra under året. För att jag har gjort varje år i 18 års tid har jag suttit varje år och gjort ett program som heter När det lider mot jul 2000 och så kom året. Så att när jag nu avslutade 2017 års program så sa jag att det här är sista gången och nästa år kommer inget. Men jag tänkte sen, fasen, tänk om jag ska det, fast jag kanske ska göra det på YouTube eller någon annat Facebook eller inte vet jag. Men ja, så det där är någonting som...
Ja, sitter ni med en smart idé där ute så hör av er till oss
absolut.
Via vår Facebook-sida, en Preston Mammut. Så Kjell kan få ett bra tips.
Ja, precis.
På vilken väg passar honom bäst att gå?
Henom.
Han,
nej, det är jag personligen.
Ja, det är personligen.
Ja, nej, men det vore
men spännande. Det var ju någonting konkret.
Det är något konkret. Du... Sen om det blir av eller inte, det vet herren alena.
Ja.
Men...
ja. Har vi någonting annat vi vill avhandla idag?
Alltså, vi har ju en... Det är så löjlig följetong, så jag måste ta upp den igen. Ja. Det här är ju ingen som är intresserad av egentligen. Men intresset för min del har börjat bli nu i det absurda i den här hanteringen av hela situationen. Nämligen Lutherbordet utanför Uppsala domkyrka.
Ja, men spännande! Okej, du måste ge oss en recap.
Ja.
Det började...
Nu kommer jag inte ihåg exakt hur det var. Men
gå tillbaka och
det var
lyssna.
Alltså... Precis... I samband med Lutherjubileet, eller reformationsjubileet ska man säga, förra året, 2017, 500 år sedan Luther eventuellt spikade upp sina teser, så bestämde man sig för att vi sätter ut ett konstverk utanför Uppsala domkyrka i form av ett bord med några stolar. Var det nu, jag kommer inte ihåg vilken material det här skulle vara, i koppar eller något sånt så här, och det skulle kosta 4 miljoner, tror jag, eller något sånt. Enorma summor pengar för ett bord och några stolar. Och Ärkebiskopen var mycket på, ville att det här är en jättebra grej och så. Men då sa församlingen i alla fall nej. Jag tror det var så att församlingen sa nej, vi vill inte. För att det blir för dyrt. Man kan inte använda medlemmars pengar på det sättet. Och det var ju nu inte bara medlemmars pengar, utan man skulle få olika bidrag och så vidare. Men det skulle kosta alldeles för mycket. Tok mycket pengar. Mm. Trots att de sa nej till det, så kostade det ändå 500 000. Bara det här processen har kostat 500 000. Men man sa nej. Nej, vi vill inte ha något lutherbord. Och därmed så borde det ha varit slut. Men nu är det nya kyrkoråd här och grej. Så att eftersom det var kyrkoval förra året. Så att nu har de rivit upp beslutet om lutherbordet. Och kan du gissa varför? Vad är man visar på? Alltså det här är ju en person som då ville ha lutherbordet från början. Hon har nu bestämt sig att vi ska ta ett nytt
grepp kring detta.
Ja. Och kan du förstå? Kan du gissa vad det är man tar fram som en liksom, det här tänkte vi inte på förra gången, men nu ska vi tänka på det.
Nej.
Barnkonsekvensanalysen.
Såklart.
Hur påverkade barnen i församlingen att det står ett lutherbord där ute? Ja. Det tog vi aldrig ställning till förra gången. Nu ska vi ta ställning till det. Och så ska
inte tänka på det, för det är något som återkommer.
Det är något vi är marinerade i, barnkonsekvensanalys. Och då har man möjligtvis en chans igen här att få det här lutherbordet då, om man, när man nu river upp och beslutet och nya kyrkorådet, det vill jag precis, det nya kyrkorådet ska då kunna tacka ja till det, hoppas
den här personen
då. Så att den här kyrksåpan går vidare, kan man säga. Jag tycker att det är fullkomligt absurt, som sagt, om bordet står där eller inte tror jag ingen bryr sig om vid det här laget. Men just sättet att hantera denna sak på är ju så fruktansvärt klumpigt.
Men den här personen var ju såklart nöjd när den kunde komma på att men vi har glömt den här grejen. Nu måste vi ta den
vända till.
Jag vill så gärna ha mitt bord där.
Absolut.
Jag tycker det, vi får se om det blir något bord eller inte. Vi kanske får åka sen till domkyrkan och podda vid bordet.
Det vore något. Om det blir ett bord där, då åker vi dit och poddar vid bordet. Det måste vi göra. Det måste vi göra. Yes. Vi blandar och ger. Ja. Vi kan ta någon liten grej till här kanske. Man har två stycken pedagoger i Brännkyrka som har skrivit en artikel i kyrkans tidning. Använd inte flyg för konfirmandresor.
Spännande.
Och det är intressant.
Ja.
För att de har... Det är en, liksom sansat skriven artikel om att man förstår att det finns behov av att åka utomlands med konfirmander och så. Det finns många resmål som är nyttiga och bra att åka till och så vidare. Men tack vare, eller på grund av klimathotet, så skriver de här då, att de här pedagogerna, Kalle Sjöholm och Lovisa Oskarsson, att man inte ska använda flyget för att åka utomlands med konfirmander. Utan man ska satsa på andra alternativ istället.
Vad tycker du om det här? Rent spontant. För, alltså, jag kan tänka så här, jag blir ganska, när man träffar kollegor från andra församlingar och så frågar man, men vad har ni för konfa-alternativ så här? Ja, men det är ju de här olika utlandsresemålen som är det stora. Och vi har liksom ökat nu. Nu blir det 2 resor till. Några återkommande är ju Assisi.
Nej, just det.
Hjälp mig, vad finns det fler att andra åker till? Ja. Vandrar i Paulus fotspår på lite olika ställen.
Ja, just det.
Jag vet inte om det är så många konfirmandgrupper som går till Jerusalem och så.
Nej, det känns som att det är lite tveksamt,
så. Det kanske blir lite oroligt. Men så, det är vissa bland som återkommer. Och jag tror mig nog att alla, det finns säkert sådana som inte har det också, har ju då att man går i någons fotspår. Liksom, ja, men så, det får man ju hoppas.
Ja, visst.
Jag har ju väldigt sällan att det är 2 veckor till Bali. Liksom,
ja, nej, just det. Det var någon som hade skrivit här om de skulle åka till London, och föräldrarna frågar, finns det möjlighet till shopping också när de ändå åker till London? Men det är ju inget konstigt
att säga. Nej, det är ingen konstig fråga. Nej, men absolut inte. Och man förstår ju så här att det är ju för att det ska locka.
Alltså
det
absolut, handlar ju om det, liksom, självklart.
Mer än att...
Skövde, eller så här. Alltså, vi åker till Skövde, det kanske inte lockar lika mycket som vi åker till.
Så jag är ju väldigt stolt att vi inte har några sådana alternativ. Att vi lyckas då, och till nästa år så har vi ju nått... rekord procentuellt hur många konfirmander vi har under liksom. Och det vet, tycker vi ska vara stolta av. Vi har ju sommarläger i våran USP liksom. Och just det är ju inte det. Heller helt gratis såklart. Men jag är glad att vi inte har utlandsresor. Men har man konfirmandverksamhet där det inte funkar med någonting annat, ja, då är det ju svårt. För att jag förstår också att det kan ge väldigt mycket att åka iväg på en sån här resa. Och jag har ju själv varit inte med konfirmander, men du också i Israel och i
Jerusalem.
Och det ger ju någonting att få gå med enligt
ett minne för livet faktiskt.
Så. Men jag vet inte. Jag tycker, tycker att man ska ta faktiskt lite där på allvar att jag tycker att vi ska undvika det. Alltså så långt, så långt det går.
Jag tänker så här att slentrianresandet kanske man ska. Liksom att men vi brukar alltid åka till det här och det här stället. Och som man kanske kan göra lika bra på hemmaplan. Det ska man kanske. Men sen är det svårt, absolut. Och jag tror ju, det är ju väldigt, just nu är det ju väldigt mycket diskussion just kring flyget. Att det är så fruktansvärt miljöfarligt. Och att vi faktiskt ligger illa till, världen ligger illa till just nu. Och att det är klart, men jag har ju svårt att tro ändå att flyget kommer att försvinna. Det kommer ju inte att hända, så att säga. Men absolut, det är klart man ska göra så gott man kan för det här.
Sen tycker jag det finns en annan aspekt. Jag förstår att alla församlingar löser lika bra som alltså att de blir också ganska kostsamma alternativ. Och jag förstår väl att alla har tagit höjd för att den som inte har ekonomi kan för att hoppas över att åka med i alla fall.
Ja, just det.
För att vet, vissa håll så kostar konfirmandläger 10-12 tusen liksom. Och det är rätt mycket för en familj att
lägga ut med.
Och vi har ju i princip tagit bort kostnaden helt där och sådär. Och ska inte slå oss för bröst över det, för att det är ju andra konsekvenser såklart. Men jag vet inte, det är också en viktig aspekt för mig att alla ska kunna ha möjlighet att delta liksom. Det ska inte vara för den som har, och då har ju alla församlingar så här, men vi har ett hemmaläsningsalternativ. Ja, men det blir ju ofta ett B-alternativ.
Det ska man vara ärlig och säga. Ja, så är det ju.
Att åka iväg 2 veckor till Bali, säger vi då, om det är någon som har det, som du får betala då 15 000 för, eller går hemma varje onsdag i en termin.
Det är klart det
blir olika. Det blir olika. Så. Det var ett litet sidospår, men jag tycker man ska, det var bra det du sa, slentrianmässigt absolut inte, utan det ska vara genomtänkt och genomarbetat och fundera på. Har vi någonting mer?
Ja, det här tycker jag var lite intressant. Ja. Det här tände jag till på lite själv. Appar för psalmbok och handbok, frågetecken. Det är en ungdomspräst i Älmhult som har skrivit en artikel i Kyrkans Tidning. Älmhult. Verbum borde, alltså kyrkliga bokförlaget, eller kristna bokförlaget Verbum, borde omedelbart utveckla en psalmboksapp med samtliga psalmer i vår psalmbok, anser debattören, som befarar att psalmerna kommer att tystna för gott. Han vill att man ska kunna ha en app där alla samtliga svenska psalmer i psalmboken finns, med noter och med möjlighet att lyssna på melodin också.
Det är väl supersmart.
Det är ju fantastiskt. Ja, jag vill ha det imorgon.
Varför har ingen gjort det tidigare?
Nej, alltså verkligen. Det närmaste jag vet det här är att det finns en sida på internet som heter Svenska psalmboken 1986 som melodisalmbok på nätet, eller så heter den. Och där finns många, men
slingor
inte alla.
Av,
alltså vissa gånger har någon, gissar till personen som har lagt upp den själv, spelat in någon form av MIDI-fil. Vissa gånger är det länkar till YouTube som ibland inte. Men
nu är vi idag och då,
men det här
borde
är nu, och då här borde ju finnas naturligtvis.
Men vad handlar det om, någon rätt? Det måste vara någon.
Det står, jag är fullt medveten om att det finns en hel del juridiska klurigheter, skriver han så här. Men läget är akut, vi borde handla nu.
För att om man tänker så här, mycket av våra frivilliga musiker som är med och tjänstgör liksom på olika grejer i kyrkans värld, de kör ju ofta från sin iPad och har sina noter och sånt där, Och då vore det väl supersmart om man har hela psalmboken.
Ja, men från, tänk vi ska göra en andakt för konfirmanderna. Och nu använder vi normalt inte mobilerna då. De får de lägga undan när vi har andakt. Men tänk, ja, men vi kväll sjunger vi psalm 730.
Ja, slå upp den här. Liksom.
Slå upp den här och så gör man det. Så
har ja, om inte annat så har du ju då kan du ju superenkelt projicera alla psalmer.
Ja, ja, men visst.
Via appen, liksom. Och någon, om det är någon psalm inte riktigt kan så kan man lyssna på den hur den ska
se. Ja, visst.
Det är ju bara
debattören, alltså jag håller med, gör den imorgon. Ja. Gör den imorgon. Ja, jag kommer att köpa den på en gång. Ja, alltså, ja, det är en fantastisk idé. Så det hoppas vi på.
Ja, verkligen. Bibeln har ju funnits superlänge. Den är väldigt vänlig, användarvänlig. Mm. Att bara, man kan söka både på ord och så kommer upp alla där den står och slå in bibelställen eller så. Det är supersmidigt.
Precis. Nej, det här borde verkligen
inte mindre heligt för att det är i en skärm.
Absolut inte. Absolut.
Allt som använder vänligt ska vi...
Det ska vi absolut ha.
Men nu slår vi upp en fysisk psalmbok.
Nu slår vi upp en fysisk psalmbok, för nu är det dags för andakt. Vi fortsätter även detta år med andakt.
Det tycker jag vi gör.
Och då är det så att kommande söndag här är tredje söndagen efter trettondagen. Och rubriken är Jesus skapar tro.
Jajamän.
Jag läser ur evangeliet som är skrivet av Matteus. Och så här. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bord med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför, där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk.
Det är en stor portion ödmjukhet här som den här officeren visar.
Verkligen.
Som är en mäktig person där, i en tid där... Ja, det var verkligen en mäktig person.
Ja, precis.
Med både soldater under sig och tjänare. Och liksom kommer ödmjuk och säger, ja, det är inte... Du, mitt hem är inte värt att du beträder den.
Precis.
Går in där.
Nej, jag tycker den är vacker.
Det är en väldigt fin text.
Jag gillar ju inte det där, när man gråta och skära tänder, som man måste komma in här igen nu. Vi hade ju det i någon text där för, ja det var väl domsöndagen där. Där ska man gråta och skära tänder. Men annars, det är väldigt, väldigt fin. Väldigt fin text. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske.
Ja.
Där är det ju tydligt, alltså Jesus skapar tro. Och den här mannen, han har verkligen en riktig tro och som sagt ödmjuk att men jag är inte värdig, men snälla gör det här ändå, jag vet att du kan det för att om du säger till så kommer det här att hända liksom.
Din vilja kommer ske då. Det är otroligt.
Hur ofta kan vi säga att vi gör det? Bara lite, men jag ber Gud alltså, så ordnar det sig för att jag vet att det kommer att funka. Så det gör man ju, nej. Det gör man ju inte. Utan vi har ju en väldig massa, och det ska vi ha också, men vi har ju en väldig massa tvivel. Och det är inte så ofta man verkligen, man och man, det är inte så ofta kanske som vi verkligen lägger oss i Guds händer på det sättet som den här mannen gör här. Den här officeren som alltså inte alls var någon anhängare till Jesus egentligen då. Eller, ja, det var han kanske, men han var ju inte jude eller så. Så att...
Jag tänker att ibland känns det som att troende människor inte vill vända sig till Gud när det är som svårast. För att man inte vill bli besviken på att det inte vart som man tänkte. Mm. Hänger du med på hur jag resonerar? Liksom? Och här då,
det kan jag känna igen mig själv.
Ja, att när det är som mörkast... Så, men alltså, klart, man ber och man hoppas att det är klart. Men någonstans på något sätt vill man inte testa Gud. Det är någonting där.
Ja,
liksom.
Nej, ja, precis.
Det är inte helt lätt att ta på vad det är.
Jag känner precis igen det för att om...
Men här är den person som kommer med som inte är en troende, får vi kanske utgå ifrån med tanke på vem det var, men ändå kände så starkt för det här barnet och vet att förstå att det här är du kan få det här att fungera, och jag är liksom, det är kanske därför han säger, jag är inte värd det här, för att jag följer inte, jag är inte troende, jag har gjort mycket fel liksom, men ändå är tron så stark. Men jag kan uppleva att jag träffat flera troende människor som när det varit som tuffa, så bara nej, jag vet inte riktigt var vi landar i det heller. Men det finns någonting där.
Det här är ju lite det som, jag vet inte om vi har varit inne på det i podden eller om jag har pratat om det bara personligen. Jo, det har jag varit inne på många gånger, slår det mig nu. Att det här med personlig förbön som du är mer positiv till än vad jag är.
Ja.
Och det ligger lite i det här också ju.
Ja.
Ja, men om man säger till ungdomar att idag kan ni komma fram och få personlig förbön, och ni ber om det ni liksom vill ha hjälp med, eller vad det nu är, man nu säger. Ja. Be till det du vill lämna fram till Gud. Och om de säger, jag vill att jag ska bli fri från min ångest. Ja. Och de inte blir det sen. Vilken bild av Gud får de då? Ja. Visst är det lite
åt, ja, men det är lite åt det hållet också. Liksom. Också. Ja, men det kan ju också vara under förbönen var det motsatta. Att du själv inte orkar.
Absolut.
Och då kommer du inför någon annan och bara säger, nu jag orkar inte.
Det kan ju bönen i sig vara en hjälp, så att säga. Ja, absolut, ja. Visst är det så. Men mina lite negativa känslor inför det här är ju just det där.
Den delen, jag förstår det.
Samma, ja, och det är exakt som du säger här. Vågar vi be Gud? Om min son ligger... Min son ligger döende. Min tjänare här är det ju i det här fallet. Min tjänare ligger. Och vågar jag be Gud? För vad händer om jag inte... Om Gud inte gör det här, kommer jag att förlora min tro? Eller kommer jag tro att...
Som är så viktig för mig.
Vi landar där någonstans. Och så ska jag sjunga en liten psalm på detta.
Vad får vi höra idag? Psalm...
333 ska jag försöka få. Änglarna sjunger i himlen. Änglarna sjunger i himlen, halleluja. Glädjen blir stor när Guds ande väcker och styrker vår tro. Halleluja, 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 halleluja. Änglarna sjunger i himlen, halleluja. Glädjen blir stor när vi söker leva som frälsaren lär. Halleluja, 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 halleluja. Änglarna sjunger i himlen, halleluja. Glädjen blir stor när Guds kärlek bryter igenom hos oss. Halleluja, 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 halleluja. Änglarna sjunger i himlen, halleluja. Änglarnas sången och glädjen väntar oss hemma hos Gud. Halleluja, halleluja.
Härligt! Nu är vi igång, Kjell.
Nu är vi igång.
Det känns riktigt bra.
Det måste jag verkligen säga att det gör.
Det känns jättegott. Hörrni, nu rullar vi på bara.
Detta aldrig stannande tåg.
Nej, precis. Och jag vill säga en sak här på slutet. Lät som det var allvarligt. Utan, jag tror inte vi har sagt det. Nu är det löst det här. Det var ju några lyssnare som hörde av sig att man inte kunde liksom backa i hela våra backkatalog. Och det handlade om en inställning, och det är åtgärdat nu. Så nu kan man komma åt alla 133 avsnitt.
Ja.
Så att ni vet det.
Nu så kan ni som är nytillkomna kan börja från början.
Från början, och så har ni att göra det här i januari. Ångestens månad när pengarna tryter. Då kan man ligga hemma och lyssna, för det här är gratis.
Ja, det här är absolut gratis.
Och tack Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är våra samarbetspartner och gör detta lite enklare.
Ja, tack så mycket.
Tack för den här veckan.
Tack själv, och vi hörs.
Ja, det gör vi.
I kyrkan.
Ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Ja, okej. Kyrkeliv.